I fyra föreläsningar ska vi behandla ämnet Gamla testamentets kanon. Som inledning vill jag läsa de åtta första verserna i Josuas bok. Josua 1, vers 1 till och med 8 i Jesu namn. Efter Herrens tjänare Mose död, sade Herren till Josua, Nuns son, Mose tjänare. Min tjänare Mose är död, så stå nu upp och gå över denna Jordan, du med allt detta folk, in i det land som jag vill giva dem, giva åt Israels barn. Var ort som eder fot beträder har jag givit eder, så som jag lovade Mose. Från öknen till Libanon där uppe och ända till den stora floden, floden Frat. Över hela hetiternas land och ända till stora havet västerut skall edert område sträcka sig. Ingen skall kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose, så skall jag och vara med dig. Jag skall icke lämna dig eller övergiva dig. Var frimodig och oförfärad. Ty du skall utskifta åt detta folk så som arv det land som jag med ed har lovat deras fäder att giva dem. Allenast må du vara helt frimodig och oförfärad till att i alla stycken hålla den lag som min tjänare Mose har givit dig och göra efter den. Vik icke av därifrån, vare sig till höger eller till vänster, på det att du må hava framgång i allt vad du företager dig. Låt icke denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du i alla stycken håller det som är skrivet i den och gör därefter. Ty då skola dina vägar vara lyckosamma, och då skall du hava framgång. Amen. Gamla testamentets kanon. Kanske har någon läst rubriken så här, Gamla testamentets kanon. Och man skulle också kunna tala över det ämnet, Gamla testamentets kanon. Det vill säga det vapen, det skjutvapen som Gud har givit åt sitt folk. Kanoner och annat för att vi ska segra i striden och nå fram till den eviga vilan. Men det var inte så det var menat, utan uttalet är kanon, inte kanon. Heter det förresten kanon även på norska? Det gör det. Så det ska inte handla om vapnen som vi strider med, utan om kanon. Och kanon, det betyder rättesnöre, måttstock, regel. Det är ett bibliskt ord. Det härstammar från grekiskan och från Nya testamentets grekiska grundtext kan vi hämta detta ord på två ställen, i Galaterbrevet 6, den 16:e versen, och i Andra Korintherbrevet 10, vers 13 till och med 16. Där finns ordet kanon på grekiska kanon. Och det betyder, eller det är översatt i den svenska kyrkobibeln med ordet rättesnöre på första stället och mått på det andra stället. Vi menar alltså med kanon, det som är rättesnöret, det som vi mäter efter, det som bestämmer vad som är sanningen. Kanon, det är alltså Guds ord, den gudomliga, säkra och vissa undervisningen efter vilken allting ska prövas och bedömas, om det är sant eller falskt, rätt eller fel. Det är alltså ett ganska viktigt ämne som vi ska beröra. Och vi ska nu inskränka oss till den del av den heliga skrift som vi kallar för gamla förbundets skrifter eller gamla testamentet. Och då kan vi ju fråga oss, hur kan vi veta vilka skrifter som är Guds heliga och säkra, tillförlitliga, ofelbara ord? Och vilka skrifter som inte har denna höga auktoritet? Vem är det som har avgjort vilka skrifter som vi ska gå efter? Vilket kyrkomöte eller vilka personer är det som har fastställt att just de böcker som finns i Bibeln är de rätta böckerna att rätta sig efter? Det finns ju så många andra böcker att studera. Och inte ens den kristna kyrkan är ju överens. Den romersk-katolska kyrkan har en större bibel än vi inom den lutherska kyrkan. Det kanske ni vet. Vi är inte ens överens om bibeln, om dess omfattning. Vem har då rätt? Och är det så att vi till sist måste lita till mänskliga utslag? Eller har någon högre makt bestämt vilka böcker som är kanoniska, som är den avgörande auktoriteten för oss? Den frågan hoppas jag blir besvarad under de här lektionerna. Låt mig först stryka under när det gäller Gamla testamentet att det gick ju en ganska lång tid i mänsklighetens historia innan vi fick kanoniska skrifter. Det gick inte en lång tid innan vi fick en kanon, det vill säga innan vi fick Guds ord. Men det gick ganska lång tid innan Gud gav en uttrycklig befallning om att hans ord, hans undervisning skulle nedtecknas och samlas i heliga bokrullar. Den person som blir särskilt omnämnd som den första att sammanställa Guds heliga undervisning i heliga bokrullar, det är profeten Mose. Och därför börjar också den bibliska kanon med Mose. Vi vet inte om redan Abraham och Isak och Jakob och Josef skrev ner en del av den gudomliga undervisning som de fick. Det var ju en hel del gudomlig undervisning som hade givits redan åt dem. Eller om man memorerade allt sammans utan till. Det kan vi inte svara på säkert. Vi kan säga att man var noga med att komma ihåg vad Gud hade sagt. Abraham var noga med att komma ihåg vad Gud hade sagt till honom. Och det var ju många viktiga ting som ni vet om ni läser första Mosebok. Och mycket viktigt hände och sades till Isak och till Jakob och till Josef och så vidare. Ja, mycket viktigt hade sagts långt tidigare till Noa, inte minst. Och redan före honom till en person som är min namne, Sett. Han fick undervisning av Gud och han proklamerade också offentligt Guds undervisning. Och först och sist, vem Herren är. Det står i första Moseboks fjärde kapitel och 26 vers. På den tiden började man proklamera Herrens namn. Det översätts ibland, på den tiden började man åkalla Herrens namn. Det kan översättas på båda sätten. Luther översätter, på den tiden började man predika Herrens namn. Och det hebreiska verb som där brukas det anger att man högt och tydligt och offentligt för många människor anropar Gud, lovprisar Gud, ropar ut vem Gud är, så att människor får höra om hans godhet och hans väldiga gärningar. Och när vi nu talar om Sett, så är vi ganska långt tillbaka i tiden. Sett var son till Adam och Eva. Och redan i begynnelsen för Adam och Eva talade Gud, vars namn är Herren, eller JHVH, som betecknar den nådige, gode och barmhärtige guden som tar sig an människan och som hjälper den förlorade syndaren till liv och salighet. Så kan man säga att upprinnelsen till kanon är Guds eget vittnesbörd, Guds muntliga vittnesbörd, hans ord, hans tal, redan till de första människorna och sedan gång på gång under tidens lopp. Men det blir först Mose som längre fram i tiden får den direkta befallningen att sammanställa och bevara Guds undervisning i skrivna bokrullar. Gud säger till honom: skriv ner, skriv upp, bevara i heliga bokrullar. Och så ges också åt Mose ytterligare undervisning, en grundläggande undervisning, i och med att det är genom Mose som Gud stiftar det gamla förbundet på Sina i berg och ger ett visst folk ett bestämt företräde under gamla förbundets tid, och en alldeles bestämd frälsningshistorisk uppgift och en alldeles bestämd grundlag och konstitution. Men vi skulle inte få ett rätt grepp, tror jag, om detta ämne om vi inte säger en sak till om själva upprinnelsen. Och det är en sak som jag själv har grunnat över ganska ofta, och detta mot bakgrund av det talet att under gamla förbundets tid ser det ut som om Gud såg till människornas gärningar och på något sätt la gärningarna till grund för frälsning och salighet, och då skulle detta komma i konflikt med nya förbundets skrifters klara lära. Men är det verkligen så? Är det så att under gamla förbundet är det en delvis annorlunda väg till himmelen, till frid och salighet, än i Nya testamentets tid? Nej, så är det förvisso inte. Och om man ser noga efter i gamla förbundet, så är det alltid så att Gud och hans godhet kommer först, före allt annat. Före varje förmaning: håll fast vid mitt ord, var inte olydig, tag inte av den förbjudna frukten, gå inte till hedningarna och beblanda dig med dem. Före varje förmaning, före varje bud, har Gud kommit med sin nåd och sin godhet. Så var det redan från första början. Gud börjar inte med att säga åt Adam och Eva: nu måste ni göra på det sättet och nu måste ni undvika det för att jag ska ta mig an er och hjälpa er och vara er Gud. Utan det börjar med att han är deras Gud, och han tar sig an dem och han hjälper dem. Och man står i ett gott och förtroendefullt fridsförbund med varandra. Och det är till sådana som först har mött Guds frid, Guds godhet, som Gud säger och nu. Gör på detta vis och gör inte på detta vis. Underförstått, för att du ska förbli i den lycka och i det goda liv som du redan av nåd alena har fått ifrån mig. Och så är det sedan hela vägen. Först kommer Gud och hans godhet, och sen så kommer förmaningarna för att vi inte ska förlora, förspilla, förstöra det som vi har fått. Det är alltså med andra ord exakt detsamma som vi möter i Nya testamentet. Först är det Gud som söker oss, inte vi honom. Och när han har funnit oss och givit oss det goda, så säger han: förbliv i mitt ord, så är ni i sanning mina lärjungar. Förbliv, vik inte av, akta er för förförelse. Lyssna till mitt ord. Stanna kvar. Förbliv i det du har fått. Och när vi kommer till andra Mosebok och läser om händelserna vid berget Sinai och får höra om de 10 budorden: du skall inga andra gudar hava jämte mig, du skall icke missbruka Herrens, din Guds namn, och så vidare, så finner vi också där att innan dessa bud ges så heter det: jag är Herren din Gud. Så börjar det. Inte: nu ska du hålla dessa bud för att jag ska bli Herren din Gud. Nej, jag är Herren din Gud. Det vill säga, jag är ditt liv, din godhet. Jag är den som bär dig, som hjälper dig, som sköter om dig, som ger dig min godhet och barmhärtighet. Jag är Herren. Och det fortsätter ju: jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land. Det kom först. Det var alltså inte så att först måste du hålla buden, och sen om du håller buden så ska jag kanske försöka få farao att släppa dig, så att du får komma ut ur träldomen och vinna evigt liv utan träldom och förtryck. Nej, det är ett hårt och gensträvigt folk som blir räddat av Herren. Och där visar han sin godhet, sin nåd, sina väldiga gärningar. Och det är till ett sådant folk som han sedan säger: du skall inga andra gudar hava jämte mig, du skall icke missbruka Herrens, din Guds namn, och så vidare. Det är ganska viktigt att lägga märke till detta, att det som kommer först, det är vad Gud uppenbarar om sig själv, hans godhet och hans barmhärtighet. Först kommer Herrens väsen, Herrens namn som uppenbaras. Och inte bara i ord utan också i gärningar. Gud för inte bara fram en teori, ord som kan skiljas från handling. Så är det ju ofta med människor. Vi kan säga många saker, men handlingarna överensstämmer inte alltid med orden. Eller det blir bara ord och ord och ingen handling. För Gud så hör ord och handling samman. Han visar sitt väsen och sin godhet och frälsningen inte bara i ord utan också i gärning. Redan vid skapelsen så hör man hans ord, men ordet är också gärning. Ordet är också handling. Gud sade och det blev till. Genom ordet skapas handlingar som man kan ta del av och som man genom uppenbarelsen har fått lära känna vad Gud har gjort genom sitt ord. Med vilken godhet han har skapat hela världen. Och därför heter det också på första pingstdagen, som vi brukar kalla den pingsten, när Gud enligt sina löften låter tungor såsom av eld sätta sig på var och en av de församlade, och man får andens gåva att på olika språk kunna tala, så att de som har samlats hör tydligt talets innehåll. Och vad är talets innehåll? Jo, de talade var och en om, står det, Guds väldiga gärningar. Här ser ni återigen, detta kommer först. Guds väldiga gärningar. Undervisningen om vem Gud är, hans godhet, hans barmhärtighet, hans väldiga nådesgärningar, det kommer först. Och det är också bara det som ger oss kraften till att hålla Guds lag, som ger kraft till att lyda Guds bud. Detta är alltså viktigt att minnas som upprinnelse till kanon. Gud har talat och han uppenbarar sin godhet och barmhärtighet. Men så går vi då tillbaka till Mose, som har svarat för den första och grundläggande delen av den gammaltestamentliga kanon, nämligen de fem Moseböckerna. Lagen, Herrens lagbok eller Herrens lärobok. När dessa inledande fem bokrullar kallas kort och gott för lagen, så bör man veta att ordet lag kan brukas på två sätt i den heliga skrift. Dels om allt som utgår från Guds mun, det som är Guds ord, det som är fast och visst och som aldrig kan gå under, det som förbliver evinnerligen, det kan kallas för lag. Och då innebär alltså inte ordet lag, alltså lov på norska, att det handlar bara om vad Gud begär av oss, vad vi nu har att iaktta och göra på vår sida. Utan då betyder ordet lov, lag på svenska, allt det som Herren har talat. Med andra ord, både lag och evangelium. Både löften om hjälp, om nåd, om frid och olika bestämmelser och förordningar som vi bör iaktta för att förbli Guds barn. Det förhåller sig för övrigt på samma sätt med ordet evangelium, att det kan brukas dels om allt Guds ord, inte bara det som handlar om vad Gud ger åt oss och hur han benådar oss, inte bara det glada budskapet om Guds frälsning i Kristus Jesus, utan om allt Guds ord. Det är den vida meningen. Men så har vi också då den trängre meningen, som är den vanligare, att evangelium just bara inbegriper det som handlar om vad Gud har gjort och alltjämt gör för oss till vår frälsning och salighet. De första fem böckerna i Bibeln kallas alltså för lagen, på hebreiska Torah. Det betyder ordagrant undervisningen, läran. Och när vi nu läste som inledning att Josua inte skulle låta de fem Moseböckerna vara skild från hans mun, så stod det: låt icke denna lagbok vara skild från din mun. Och då betyder alltså lagbok inte bara en bok med lagar, så att vi tänker på den norska lovboken eller Sveriges rikes lag med en rad paragrafer, utan lagbok, lovbok heter det så förresten, eller lovebok kanske, lovbok. Det betyder då lärobok. Denna bok som innehåller gudomlig undervisning, lärobok, låt den inte vara skild från din mun. Och grunden för Josuas frimodighet, det är just att han har ordet med sig och hos sig. Så ska han alltså ta vara på allt det som Guds tjänare Mose har skrivit ned. Nu var det ju så med Josua att han hade varit med Mose allt ifrån uttåget ur Egypten. Han var inte så gammal då. Han kanske, jag vet inte, kanske 40-45 år eller någonting när man lämnade Egypten. Och han stod vid Moses sida. Han var Mose närmaste man. Kunde själv bevittna allt sammans. Och hjälpte Mose på många sätt. Det kan hända att Josua var Mose amanuens vid flera tillfällen. Att när Mose skrev så såg han till att Josua skrev och bevarade. Och det är också mycket möjligt att just Josua är den som har sammanställt och också tecknat ner en hel del av det som står i femte Moseboks 31, 32, 33 och 34 kapitel. Framförallt det som står i det 34 kapitlet. Nu är detta grunden vad Mose har tecknat ned. Och det han har tecknat ner, det är då inte en vanlig människas nedteckningar eller anteckningar som sedan hundratals år senare något kyrkomöte eller profetmöte har en diskussion om. Och så småningom kommer fram till att det här är ju ganska bra, det tar vi som grundval. Det accepterar vi som heliga uppteckningar. Så tror bibelkritiken att det har gått till när vi fick en helig bibel, en helig bok. Man tror att uppteckningarna från början var vanliga mänskliga ord. Och att långt senare dessa ord upphöjes till att bli gudomliga ord. Om man menar att det har gått till så, då kan man ju med skäl vara mycket oviss och orolig och fråga sig, varför ska vi rätta oss efter just de böckerna och inte dem? Det blir då en fråga om mänskligt godtycke delvis. Kan vi lita på att deras synpunkter var noga övertänkta? Och varför ska sådan som var vanlig mänsklig undervisning plötsligt få en högre dignitet, en högre auktoritet? Vi ska i en senare lektion visa i vilka orimligheter bibelkritiken hamnar när man utgår ifrån denna ståndpunkt. Att Mose ord och andra profeters ord från början betraktades som vanliga människoord och senare någon gång upphöjdes till gudomliga ord. Nej, det som avgör frågan vad som är gudomligt, det är helt enkelt att det är från början inte Mose ord, utan det är Guds uppenbarelse, Guds ord som är given. Och som vi sa förut, given många gånger långt före Mose. Men som nu genom Mose får en slutgiltig, definitiv nedteckning. Ett definitivt bevarande. Så att Mose får fullmakten att ordna, sammanställa, komponera samman den undervisning, dels den undervisning som hade givits före honom och dels den som ges nu direkt till honom för första gången. Och att det förhåller sig på detta sätt, det vill säga att det som Mose tecknar ner har gudomlig auktoritet från början och inte får denna auktoritet först långt senare, det framgår av en rad bibelställen. Och vi kan börja med att slå upp några. Vi börjar med femte Moseboks 31 kapitel, där vi kan läsa om hur Mose slutför och fullbordar sitt nedtecknande och sitt ordnande av den gudomliga undervisningen. Här finns flera viktiga verser att läsa. Det är för långt om vi stannar vid dem alla. Jag tror vi nöjer oss med att läsa kapitel 31, vers 24-26. Där står det: då nu Mose hade fullständigt tecknat upp denna undervisningsord i en bok, bjöd han leviterna som buro Herrens förbundsark och sade: tag denna lärobok och lägg den vid sidan av Herrens, eder Guds, förbundsark, så att den ligger där till ett vittne mot dig. Det som lades vid sidan av förbundsarken, inte i den, så som budorden, de två stentavlorna, utan vid sidan av den, men på denna heliga plats, för att där var kvar som måttstock, det var alltså lagen, Moseböckerna, den gudomliga undervisningen som Mose fullständigt hade tecknat upp. Ordagrant står det här, då Mose hade blivit färdig med att ändå till det slut teckna upp vad han skulle bevara, då lades den bredvid förbundsarken för att där bevaras. Och detta är ett vittnesbörd mot dig. Och därför kallas ibland kort och gott de fem Moseböckerna för vittnesbördet. Och när ni har läst i Saltaren, till exempel den 119:e salmen, så har ni ofta mött ordet dina vittnesbörd och vittnesbördet. Det är alltså Guds undervisning given genom Mose. Vi kan bläddra tillbaka lite grann till det 17:e kapitlet i samma bok. Femte Moseboks 17:e kapitel, vers 18 och 19. Här har vi föreskrifterna för hur ledarna och kungarna ska förhålla sig, så att de inte styr och regerar i strid med Guds vilja. Och då står det i vers 18 och 19: och när han, konungen, har blivit uppsatt på sin konungatron, skall han hämta denna lag från de levitiska prästerna och taga en avskrift därav åt sig i en bok. Och den skall han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, för att han må lära att frukta Herren sin Gud, så att han håller alla denna lags ord och dess stadgar och gör efter dem. Så hade man alltså förlagan och måttstocken i det allra heligaste, i det innersta rummet i tabernaklet och senare i templet. Och denna måttstock brukade man då för att göra avskrifter. Alltså precis som man har, tror jag, i Paris, är det så, Evert, en prototyp, en måttstocken för hur lång en meter är. Jag minns inte säkert, men låt oss säga att det är så. så hade man här vid bredvid förbundsarken själva lagrullen som var utgångspunkten för alla avskrifter. Och så gjorde man en avskrift åt kungen. Och senare får vi läsa att man gjorde flera avskrifter, så att det fanns säkert många rullar ute bland profeterna och bland andra människor i folket. Så att när långt senare 586 eller 87 templet bränns ned av babylonierna, och det allra heligaste och förbundsarken och allt sammans förmodligen helt förstörs, så har därmed inte Guds ord blivit om intet. Själva prototypen blev då säkert också förstört, men det fanns avskrifter. Guds ord, Guds lärobok fanns alltjämt här och där. Och senare när man kommer tillbaka från fångenskapen, så har man alltjämt Guds ord. Och det blir på 400-talets mitt Esra, som är särskilt kunnig i Guds ord, som ser till att man får återigen tillgång mera allmänt bland folket till många avskrifter av Guds heliga ord. Nu är ju det tragiska att fastän kungen skulle ha en egen avskrift och rätta sig efter denna avskrift när han regerade, så kom ju de allra flesta kungarna att regera i strid med denna avskrift, i strid med Guds ord. Och det är det som Samuelsböckerna och kungaböckerna handlar om. Hur de allra flesta av ledarna blev ohörsamma mot Guds ord och handlade mer och mer i strid med Guds ords sanningar. Ja, man kan säga att hela den fortsatta historien skildras utifrån detta. Följer man Guds ord eller avviker man från Guds ord? Det är det som är det avgörande för folkets lycka. Här gäller det Mose redan hade sagt i 5 Mosebok 28. Antingen välsignelse, det vill säga om man förblev hos Gud i hans ord, eller förbannelse om man blev ohörsam och vände Guds ord ryggen. Vandrar vi nu vidare steg för steg, och det ska vi göra framförallt i nästa lektion, tiden är strax ute, så kommer ju Josua att ta över efter Mose. Och under Josuas tid så kommer folket i stort att förbli vid ordet. Det blir inte det stora avfall från Guds ord så där med en gång. Utan så länge Josua lever så förblir man i stort vid Guds ord. Det finns naturligtvis många undantag. Och Josua ställer fram ordet för folket gång på gång. Och frågar dem ungefär som vid en konfirmation. Vill du förbli vid ordet? Eller vill du gå till andra gudars ord och vägledning? Och högtidligt försäkrar folket, vi vill förbli hos Herren. Vi vill vara hans folk. Vi vill i allt lyssna till hans röst. I alla stycken rätta oss efter vad han säger i sitt ord. Och då hänvisas hela tiden till Mose lag. Mose lag är alltså inte någonting som blir till långt senare, eller som får gudomlig auktoritet långt senare, som bibelkritiken säger. Utan den finns där hela tiden, och den är utgångspunkten. När Josua har dött så kommer domartiden. Josua levde ju, eller ska vi säga så här, Mose levde ju på 1400-talet. Uttåget ur Egypten ägde rum ungefär 1446 före Kristus, och man kom in i det utlovade landet ungefär 40 år senare då, 1406. Och så efter Josuas tid, ungefär från 1375, så har vi domartiden som då sträcker sig till och med Samuel och Saul. Saul som blir konung ungefär 1050. Vi har alltså en ganska lång tid där mellan 1375 och 1050 före Kristus, domartiden. Och vad händer då? Jo, när Josua har dött och när också Josuas närmaste medhjälpare inte längre fanns eller inte längre hade ork och tid och möjlighet att hjälpa folket, så var det mycket lätt att falsk undervisning kom in. Och folket gjorde det som man inte skulle göra. Man älskade kananéernas materialism framför Herren. Man ägnade sig åt kananeiska styggelser och man avföll gång på gång. Och den räddning som Gud i sin långmodighet och stora barmhärtighet gav åt folket, det var just sådana domare som rättade sig efter vittnesbördet och förde folket tillbaka till den ende som kunde hjälpa dem, den ende som kunde rädda dem. Och så påminner de om att det var Guds ord, givet genom Mose, som de återigen skulle rätta sig efter. Och när domarna sändes av Gud, så får de göra gärningar och så får de undervisa så att de får se återigen vilken god, nådig och barmhärtig Gud man har övergivit. Domarna uppenbarar återigen att Gud är deras enda klippa, deras enda räddare. Och det får de veta inte bara genom ord, utan genom att Gud konkret gång på gång räddar dem från olika fiender. Där tror jag att vi får stanna för ikväll med denna lektion. Och så får vi fortsätta med detta ämne imorgon.